Ja, välkomna till eftermiddagens bibelkunföredrag. Det första ska handla om Saltaren. Och det är väl lämpligt att vi börjar detta föredrag med att läsa en psalm. Jag läser den 130:e psalmen, en vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina böners ljud. Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock hos dig är ju förlåtelse för att man må frukta dig. Jag väntar efter Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren är nåd, och mycken förlossning är hos honom. Och han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi sa redan igår att Saltaren är en ytterst märklig bok. Saltaren innehåller allt, kan man säga, som hör till den kristna tron. Och inte bara så att allt det som Gud lär på ett förunderligt sätt finns med, mer eller mindre inom Saltarens pärmar, utan också så att man i Saltaren ser den kristne, den troende, i hans olika skiften. Luther säger om psalmerna att man kan se in i den kristnes hjärta. Och vi ska titta lite närmare vad Luther kan ha menat med ett sånt uttryckssätt. Men först kan vi tänka på att i vår tid har på många håll Saltaren blivit ganska bortglömd. Ja, inte bara i vår tid, utan jag tror att det blev ganska vanligt inom väckelsen på 1800-talet redan, att det var inte riktigt fint att bruka Saltaren så som till exempel Luther menade att man skulle bruka den. Det var finare om man bad egna formulerade böner. Men psalmerna, som är böner och lovsånger, de är ju redan formulerade. Och då var det inte riktigt lika fint. Allt som skulle vara riktigt äkta och andligt, det menade man tydligen borde vara spontant. Det fick inte föreligga utformat, nedtecknat i förväg. Då blev det stelt, då blev det bundet, då blev det kanske ritualistiskt. Och så blev väl då det som kanske förekom, allting kan ju missbrukas. Det ledde till att själva det goda bruket av psalmernas bok kom i stor utsträckning i skymundan. Jag har en känsla av att också många av de vi känner kanske inte lever i psalmernas bok och brukar Saltaren så särskilt mycket. Det finns ett förslag i luthersk bibelkalender på hur man kan bruka psalmerna i tur och ordning under en månad. Och följer man det förslaget så kommer man att gå igenom psalmerna 12 gånger per år. Och var och en förstår att om man gjorde det så skulle man få en ganska klar inblick både i den kristna tron och i all den tröst och all den förmaning och hjälp som psalmerna ger. Det skulle bli ett ivrigt hjärtats samtal med Gud. Både när vi är glada och fröjdefulla över Guds godhet och när vi är i nöd och i förskräckelse. När vi är på dåligt humör, när vi råkar illa ut. Ja, för alla olika skiften finns det psalmer som är färdiga där och som ingalunda är sämre och mera oandliga än det som vi själva skapar fram. Ja, tvärtom, skulle den helige andes böner vara oandliga, vara sämre än de som du och jag försöker på egen hand formulera, det vore ju groteskt. Hur var det med saltaren och till exempel reformationen? Vad säger Martin Luther om saltaren? Ja, före Luthers tid så hade ju saltaren brukats ganska flitigt i den katolska kyrkan. Men, säger Luther, man brukade ofta psalmerna i ett andligt mörker. Man rabblade igenom psalmerna utan att förstå vad det handlade om. Och så blir det nog om man inte kan dela lag och evangelium. Om man inte förstår själva huvudsanningen, nåden alena, så förstår man sig heller kanske inte på saltarsalmerna. Luther försökte då att lyfta fram saltarens tydliga och klara innebörd och få saltaren att brukas på ett rätt sätt. Och han var mycket ivrig för att saltaren skulle bli brukad. Han har många starka ord om salmerna som det allra bästa och det omistligaste som finns. Jag ska strax ge er en rad citat från Martin Luthers skrifter. Han började tidigt att ägna sig åt saltarföreläsningar. När han var 30 år höll han en serie saltarföreläsningar från 1513 till 1516. Och han kom tillbaka till en serie saltarföreläsningar 1518. Förmodligen det år när han fick full klarhet i evangelium och i rättfärdiggörelsen. Att rättfärdiggörelsen till ingen som helst del hade att göra med något ingjutet inom oss och grundade sig till en del på det som hände inom oss, utan var helt och hållet någonting utanför oss som av nåd alena blev vårt, tillräknades oss. Man vet inte riktigt säkert, men förmodligen var det någon gång 1518 som Luther fick den fulla klarheten i evangelium. Och då var det naturligt för honom att ta sig an saltaren igen. Och 1518 till 1521 så håller han den andra långa serien om saltaren. Och sen kom han tillbaka många gånger till psalmerna. 1531 till 1533 arbetar han med psalmerna igen. Och han gjorde det också flera gånger senare, ändå fram till sin död. Och uppenbarligen brukade han flitigt psalmerna dagligen för egen personlig del. Han använde sig också av psalmerna när han skulle själavårda och trösta andra människor. Han skrev ju många brev, inte bara till vanliga enkla människor utan också till furstar och regenter på olika håll i Europa. 1526 så skriver han till drottning Maria av Ungern. Och vad skriver han? Jo, han skickar till henne översättning och utläggning av fyra tröstande psalmer. Så det heter fyra tröstande psalmer till drottning Maria av Ungern. Och så kan man hitta i Luthers samlade skrifter en rad speciella brev och en rad särskilda utläggningar av enskilda saltarsalmer som han gjorde nu och då och som han sände till olika människor. Och in i det sista, inte bara bad han igenom salmernas bok, utan han predikade också ganska ofta över saltarsalmerna. Allt det här tyder ju på att Luther måste ha ansett att Saltaren är en mycket viktig, central och väsentlig bok. Och det kunde därför vara skäl för oss att lära känna Psaltaren lite mera. Och låt oss då börja med några grundläggande ting. Vi vet ju att det är en omfattande bok. Den omfattar 150 psalmer. Namnet på denna samling är på hebreiska antingen Tehillim, som betyder lovsånger, eller Tefillot, som betyder böner. Och dessa båda ord säger oss vad det är frågan om. Huvudinnehållet är just lovprisningar, lovsånger och böner. Och det kanske är viktigt att minnas att det som kännetecknar den troende, det är inte bara ett suckande, utan det är först och främst ett vilande i tron. Och vilar man i tron, så lovprisar man, lovsjunger man Gud för hans stora nåd och godhet. Utgångspunkten för att vi vågar be om hjälp, vågar åkalla Gud i alla livets skiften, är ju trons visshet om att Gud är god, att han vill hjälpa oss, att han är nådig, att han har de största löften givna just åt oss. Utgångspunkten är alltså denna lovprisande, tacksägande hållning gentemot Gud. Och det är, tror jag, en del som man ibland saknar, att även om vi får klaga och sucka inför Gud, och det må vi ju göra, så är ändå utgångspunkten för suckandet trons visshet om att Gud hjälper och vill hjälpa. Ibland tycker man att det blir att klagandet tar lite överhanden. Var är glädjen över Guds godhet? Var är tacksamheten? Var är lovprisandet? Ja, kanske en stum beundran inför detta outsägligt goda som Gud ger. Det är naturligtvis så att om man inte kan se eller glömmer bort allt det goda som Gud har och ger åt oss, då ser man ju bara eländet. Då ser man så mycket sig själv så att man har inget att tacka för. Det blir bara ett suckande. Det är viktigt för oss att rätt dela lag och evangelium. Och kommer inte evangelium klart och tydligt fram, då har man ingenting att tacka för. Och då kan man naturligtvis inte heller vara glad och lycklig. Vi finner att många av psalmerna är avfattade i jag-form. Och man kan då fråga sig, vem är jag? Ja, de flesta psalmerna är författade av David. Och det är då i många fall just David som är jag. Och i och med att det är David, så är det den troende människan som är psalmens jag. Men det är vidare alla troende. Det är den kristna församlingen. Och det är också i många fall den person som det troende tror på, nämligen Messias. David, liksom andra saltarförfattare som Koras söner eller Etan eller Heman, de var, säger skriften, profeter. De talade också om Messias. Ja, till och med så att Messias använder dessa människor som sina instrument och talar genom dem. Det finns många sådana messianska psalmer till stor tröst och glädje för oss. Mot detta jag står i många psalmer fiender. Ja, det är så mycket fiender ibland i saltarsalmer, så en del tycker att kan vi verkligen bruka den här salmen? Och fienderna kan framträda på ett mycket konkret, lekamligt, yttre och tydligt sätt. Vilka är då fienderna i salmerna? Ja, det är både bokstavliga fiender och det är bilder för våra andliga fiender. Fiender och sjukdom, Det blir för bedjaren anledning till att bekänna sin synd mot Gud. Den lekamliga yttre nöden, den tjänar också som beskrivning för, som bild för själens nöd. Den sjukdom som är den värsta, det är syndens sjukdom. Och för att vi ska förstå att det är en verklighet, att det är konkret, så skildras det också genom konkreta yttre bilder. En yttre tydlig sjukdom eller det yttre företeelse, det kan vara tjurar eller det kan vara hundar eller det kan vara de stora djupa vattnen som omger mig. Och så har Saltaren, ja hela Gamla testamentet, ett bildspråk som det kan vara skäl i att försöka lära känna och förstå lite mera. Men det finns som sagt en del i psalmerna som gör att fromma människor tvekar lite grann att bruka psalmerna. Och i det här föredraget hinner jag bara nämna två saker som jag tror har spelat in. Det ena är sådana psalmer där jaget bedyrar sin oskuld. Och det andra är sådana psalmer där jaget ber Gud straffa och krossa fienderna. Det man har kallat för hämndesalmer. Och så har man sagt att här ser man ju att i Gamla testamentet finns det okristliga och ovärdiga inslag. Man har inte blivit riktigt kristen än. Man är hämndgirig och man har inte syndakännedom. Man tror att man är oskyldig. Men alla är ju, det vet vi ju, syndare. Ja, vad ska vi säga om detta? Ja, det är inte så krångligt och jag tror det kan vara till viss hjälp om vi vet en del av hur det förhåller sig med de här två sakerna. Bedyrandet av den egna oskulden och de så kallade hämndesalmerna. För det första ska vi komma ihåg att man, när man talar om oskuld, så kan det vara oskuld i två meningar. Det kan vara att man är oskyldig i förhållande till en fiende. En viss anklagelse som kommer från vår nästa. Och det kan vara detta att man är oskyldig inför Gud. Här i Saltarsalmerna är det ganska ofta just frågan om denna relativa oskuld. Man är oskyldig till vissa anklagelser som kommer. Så är det allt jämnt för den troende och för den kristna församlingen. Att det från fienderna till Gud och Guds sanna kyrka kommer en rad anklagelser som vi är oskyldiga till. Vårt namn smutskastas, trampas i smutsen för Kristi namns skull. Vi kan med gott samvete säga att vi är oskyldiga. Det har förekommit i kyrkohistorien de mest groteska anklagelser mot troende människor. Luther fick fruktansvärda anklagelser som var lögnaktiga, osanna. Kristus själv blev anklagad för att vara frossare och vindrinkare och allt möjligt. Och det är det vi bör betänka när det gäller många av dessa så kallade oskuldssalmer. Vi ser nämligen att när jaget talar om sin oskuld, så menar han inte att han är en syndfri människa som inte behöver syndernas förlåtelse. Utan i samma psalm som han bedyrar sin oskuld, så ber han om nåd och förlåtelse. Det vittnar om att den oskuld det ofta är frågan om gäller vissa falska anklagelser som förs fram. Men dessutom så är det ju så i de messianska psalmerna att jaget är verkligen utan synd. Kristus är ostrafflig. Kristus är fullkomlig. Så har vi då hämndesalmerna. Ja, där ser vi att det inte är frågan om personlig hämndlystnad. Utan Gud säger, min är hämnden, jag ska vedergälla. Det gäller Guds sak. Den bön om att Gud ska genomdriva sin sak, förhindra ondskan, bryta ned och förstöra det som blir till olycka och fördärv för Guds folk. Förhindra det, stoppa det, bryt sönder det. Det är inte frågan om personlig hämnd. En av de så kallade hämndesalmerna, det är den 69:e salmen. Och då kan man ju betänka att det är just den salmen som Jesus citerar, hänvisar till som ett vittnesbörd om honom själv. Ja, det är till och med så att i versen efter den här, det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst, det Jesus citerar på korset, så följer följande ord: må deras bord framför dem bli till en snara och till ett giller, bäst det går där säkra. Må deras ögon förmörka så att de inte ser, gör deras höfter vacklande alltid. Utgjut över dem din onåd och låt din vredesglöd hinna upp dem. Må deras gård bli öde, ingen må finnas som bor i deras hyddor, eftersom de förföljer dem som du själv har slagit och ordar om hur de plågas som du har stungit. Här är det Messias som talar. Och vi kunde hitta många såna här salmer. Om man då säger att detta är ovärdiga inslag i skriften och det har inte nått upp till Nya testamentets nivå, vad säger man då om till exempel Galaterbrevet 1, 8 och 9? Om så en ängel kommer ner från himmelen och förkunnar ett annat evangelium så var han förbannad. Nej, det är inte frågan om personlig hämnd. Det ser vi av alla dessa salmer som är författade av David. Där David då ber mot sina fiender. Men det är inte så att det är personlig hämnd. Vi vet hur David behandlade sina fiender. Vi vet hur han behandlade sin största fiende, nämligen Saul, som flera gånger försökte mörda honom. Fastän David hade möjlighet att ta hämnd, så vägrade han att ta personlig hämnd på sina fiender. Men David kände Gud som en Gud som hämnas. Guds är hämnden, en Gud som straffar syndare. Och det är Guds vilja att straffa synden. Bibeln säger att vi ska be enligt Guds vilja. Och David bad bara att Guds vilja skulle ske. Och det ber vi också fortfarande i Fader vår som är i himmelen. Och i den bönen, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Till den bönen säger Luther, hur sker det? Svar: när Gud bryter och förhindrar all ond vilja och alla djävulens och världens anslag, vilka inte tillåter att vi helgar Guds namn och att hans rike kommer till oss. Det är just det är frågan om i de så kallade hämndesalmerna. Vi ber om att Gud ska bryta och förhindra all ond vilja och alla djävulens och världens anslag, vilka inte tillåter att vi helgar Guds namn och att hans rike kommer till oss. Dessutom är det ju så att under gamla förbundets tid hade Gud ordnat det på ett särskilt sätt, att hans församling var intimt sammanbundet med ett bestämt yttre land och ett bestämt yttre folk. Och därmed blir också de andliga fienderna konkretiserade, sammanbundna med just de fiender som vill förstöra detta folk, fördärva dess kungar, fördärva dess heliga stad Jerusalem. Och därför så måste också fienderna få namn som Edom och Babel Och det kan heta säller den som får ta Babels späda barn och krossa dem mot klippan. De andliga fienderna mot Gud och hans rike framträder där med namnsnämnande, konkret och tydligt. Fiender mot Guds stad, mot Guds land, mot Guds folk. Nu är nya förbundets tid. Är det inte på det sättet? Nu är inte Guds församling längre avskild och bunden till ett visst land och ett visst yttre folk och en viss yttre stad. Och därför kan vi inte heller konkretisera fienderna på det sätt som sker i Gamla testamentet och säga slå ihjäl danskarna eller norrmännen eller svenskarna. Det är den stora skillnaden mellan de båda förbunden som man här också bör beakta. Och det är ingen omtolkning och ingen förändring av det ursprungliga innehållet när vi alltså tillämpar orden om konkreta fiender i Gamla förbundet på just Guds sanna kyrkas andliga fiender. I flera av de så kallade hämndesalmerna så talar inte David i egen person. Nya testamentet säger att när David skrev dessa salmer så var det genom den heliga andes inspiration och i egenskap av profet. Vi har nu citerat psalm 69, vers 22. Det gav mig galla att äta, ättika, att dricka. Och därefter följer verserna 23-27 som jag nyss läste om att Gud ska bestraffa fienderna och göra deras verk om intet. Men det är inte David som talar i denna psalm. Precis som Petrus i sin pingstpredikan i Apostlagärningarna 2 säger att det inte var David som talade i psalm 16, fastän David har skrivit denna psalm genom andens ingivelse. Det är Messias som säger: må deras bord framför dem bli till en snara och till ett giller bäste går där säkra. Ja, men är inte detta förskräckligt? Nej, det är den Messias som säger detta, som dog för alla människor, också för de värsta fiender. Han dog för dem på korset. Det är samma Messias som borttog deras synder, ja hela världens synd. Det är samma Messias som säger till varje syndare att han älskar honom. Det är samma Messias som säger till varje syndare: jag dog för dig. Men också samma Messias som på domens dag ska säga: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillredd åt djävulen och hans änglar. När kom då psalmerna till? Och vem har skrivit dem? Ja, bibelkritiker har fantiserat om allt möjligt. En som heter Bernhard Dom, han hävdade att alla psalmerna var mycket sena, från efterexilisk och makabesk tid, det vill säga ändå ner till 150-talet före Kristi födelse. Men det är en omöjlighet. Det kan inte stämma. Enligt Bibeln själv så är en psalm av Mose, 73 psalmer av David, 2 psalmer av Salomo, 12 psalmer av Asaf, 1 psalm av Etan, 11 psalmer av Koras söner och därav en av Heman. 50 psalmer saknar författarangivelse. Och 14 av psalmerna anger en bestämd händelse i Davids liv som uppkomsttid och uppkomstorsak. I det fall att överskrift saknas eller annat vittnesbörd om psalmens tillkomsttid saknas, så kan det vara svårt att fastställa psalmens uppkomsttid. Men i likhet med psalms 96 och psalm 132 kan också många andra psalmer utan överskrift härröra från Davids och Salomos tid. Några också från David själv. Vi vet nämligen av Nya testamentet att till exempel psalm 2 och psalm 95, som i Gamla testamentet inte har någon författarangivelse, härstammar från David. Likaså psalm 96 Den brukades ju när David hämtade arken upp till Jerusalem. Det får vi veta i första krönikeboken. Och psalm 132, ja, den brukades när Salomo invigde templet. Så på det sättet kan vi få begrepp om psalmers tillkomst som inte har någon rubrik. Det är troligt att David är författare också till de anonyma psalmer som står mitt i en grupp av Davids psalmer. Alltså psalm 10, psalm 33, 66, 67, 71. När det gäller psalm 10 och 33 så är ju dessa i viss mån en fortsättning till psalm 9 respektive psalm 32. Från den babyloniska fångenskapens tid, alltså efter 605, härrör psalm 137 och förmodligen också psalm 126. Hur upptecknades då och samlades dessa psalmer? Ja, psalmer torde ha upptecknats och samlats redan på Davids tid. De togs ju i bruk vid den av David nyordnade gudstjänsten. Och sedan betygas vid konung Joas tid, och då vet ni att det är 835-796, att det fanns då en samling av Davids sånger som brukades. Andra krönikeboken 23:18. Och på konung Hiskias tid, 715-686, sjöngs Davids och Asafs sånger, står det i andra krönikeboken 29:30. Nu skulle det vara intressant att visa hur psalmerna intimt hör ihop med det kristna, deras liv, och framförallt med Kristus och hans verk. Det skulle vara intressant att gå igenom alla de verser och psalmer som är direkt brukade i Nya testamentet och tillämpade på Kristus och det kristna. Men jag ser nu att det hinner jag inte. Det får vi göra en annan gång. Det blir en lång lista av verser från psalmerna som man i så fall skulle gå igenom. Låt mig nu gå tillbaka till det jag började och säga, att psalmerna blev den kristna församlingens käraste bön och andaktsbok. Ja, redan judarna hade ju psalmerna som själva grundvalen för sin gudstjänst i synagogan. Då är det ju ganska underligt om vi, kanske av missförstånd, ska bryta en sådan tradition. Och om vi gör det, så måste vi fråga oss, varför gör vi det? Varför tar vi inte vara på psalmerna så som de första kristna gjorde det, som Kristus själv, som ber flera av psalmerna till och med när han hänger på korset? Där känner han igen sig. Ja, där är det han själv som talar, och psalmerna beskriver hans situation. Och när han sedan som uppstånden vandrar med Emmauslärjungarna, så går han igenom skriften, ja, han går igenom psalmerna också. Där fanns vittnesbördet om vad han hade gjort och vad som hade hänt nu med honom, det som lärjungarna inte förstod. Han behövde inte ta till nya ord och säga, nu ska ni få höra vad som har hänt, utan han tog dem till skriften, för där stod det redan. Och öppnade deras ögon så att de såg. Och lärjungarna måste själva säga, hur voro icke i oss våra hjärtan brinnande, när nu Messias förklarar, jag för dem in i skriften. Eller som vi sa i dagens högmässa enligt Johannes 16, in i hela sanningen. Nu några Luther-citat. Psalmerna, säger Luther, de har författats av den heliga ande för att de ska ge det bedrövade tröst. Alla psalmerna är en sorts beskrivning av tron, hoppet och kärleken. I saltaren ska man spegla sig utan uppehåll, ty vi kan inte nog uppskatta dess härlighet. En kristen ska känna saltaren så väl som man känner sina fem fingrar. alla de som säger, ja visst är det så med mig, kan ju stå upp nu. Ingen ställer sig upp. Det är ärliga människor här. Alla som önskar bedja med ett andäktigt hjärta finner i saltaren dess salmer och ord så passande, så kära, att ingen människa kunde tänka ut så goda sånger, ord och böner. Det är alltså raka motsatsen till den här hållningen att psalmernas ord duger inte riktigt, det måste vara mer personligt. Ja, men psalmernas ord är personliga. Passar så precis in på just min situation, i just min speciella nöd. I det företal Luther skrev till Saltaren 1528 eller 1529, där står det: här finner vi inte bara vad en eller två av de heliga har gjort, utan vad själva huvudet för alla heliga har gjort, och vad alla heliga alltjämt gör, hur det ställer sig emot Gud, emot vänner och ovänner, hur det förhåller sig i allehanda faror och lidanden. Och dessutom finns i saltaren allehanda gudomliga, hälsosamma bud och läror. För den skull borde just saltaren vara oss kär och dyrbar, eftersom den så klart förkunnar Jesu Kristi död och uppståndelse, samt beskriver hans rike och hela kristenhetens tillstånd och villkor, så att den väl må heta en liten bibel, varit i allt som står i Bibeln på det härligaste och kortaste är sammanfattat och sammansatt till ett skönt enchiridion eller en handbok. Det tycks mig att den heliga ande själv har velat ta den mödan på sig att sammanställa en kort biblisk exempelbok om hela kristenheten eller om alla heliga, på det att den som inte kan läsa hela Bibeln dock här ska ha huvudsumman därav i en enda liten bok. Saltaren presenterar för oss inte endast det heligas verk, utan också deras hjärta och deras själs innersta skatt, så att vi kan se in i grunden och källan till deras ord och gärningar. Se dem in i hjärtat, vad de haft för tankar, hur deras hjärtan har varit och förhållit sig i allehanda saker, nöd och fara. En del människor vill ju på ett helt annat sätt se in i andra människor. Inte via skriften, inte via andens uppenbarelse, utan man ska själv gå och se in i andras hjärtan och döma över deras hjärtan. Det går ju inte. Men Gud, den helige ande, han känner våra hjärtan. Och vill vi veta någonting om en troendes hjärta, då ska vi gå till saltaren. Var finner man skönare ord om fröjd än i lovsalmerna och tacksägelsesalmerna? Där ser du alla heliga in i hjärtat, som i sköna lustgårdar, ja, som in i himlen, hjärtligt sköna, ljuvliga blomster där uppgår, om allehanda sköna och glada tankar om Gud och hans välgärningar. Var finner du djupare, mer klagande och jämmerfullare ord om bedrövelse än i klagosalmerna? Där kan du återse in i hjärtat, som i döden, ja, liksom i helvetet, hur mörkt och vilket töcken där är av allehanda bedrövliga betraktelser över Guds vrede. Och när det talar om hopp och fruktan, kan inte någon diktare för dig så måla fruktan och hopp. Det allra bästa är att det talar sådana ord till Gud och med Gud. Därav följer att i dessa ord är dubbelt liv och allvar. Sålunda är saltaren alla heligas bok, och var och en, hur han än har det, finner där salmer och ord som är honom tjänliga i hans ställning och så lämpliga för honom som om det vore skrivna bara för hans skull. så att han själv inte skulle kunna skriva, tänka ut eller önska något bättre. Saltaren håller dig från villfarelsen och till det heligas gemenskap, till den lär att du i glädje, i räddhåga, i hopp och bedrövelse skall vara lika sinnad och tala så som alla heliga har tänkt och talat. Vi behöver alltså inte först och främst snegla på andra människor och i människofruktan. Hur tycker de att vi ska vara? Vi kan se in i psalmerna. Där ser vi hur en kristen är och hur han ska vara. Vill du se den heliga kristna kyrkan beskriven med sin livaktiga färg och skapnad och i en liten bild framställd, så tag saltaren för dig. Du har då en skön, klar och ren spegel som klart visar dig vad kristenheten är. Ja, du ska också däruti finna dig själv och det rätta gnotise avton, det grekiska som betyder känn dig själv. Dessutom Gud själv och alla kreatur. Och så ska jag då sluta med att bara konstatera att i psalmerna finns då olika sorters psalmer. Det finns en rad lärosalmer som just sammanfattar hela den kristna läran. Ni kan inte minnas det jag säger nu om jag skulle räkna upp. De psalmerna handlar om skapelsen. De psalmerna klargör Guds ords väsen och kraft. De psalmerna klargör vad som är sanningen om synden och döden. De psalmerna handlar om Kristus till sin person och ämbete, prästadöme och rike. De psalmerna handlar om evangelium och syndernas förlåtelse. De om tron på Kristus. De om goda gärningar och en sann gudsfruktan. Dessa psalmer handlar om en sann bot, de så kallade sju botsalmerna. Och dessa psalmer, 16, 22, 27, 116, handlar om uppståndelsen och det eviga livet. Men så är det. Där finns allt samman. Och detta är bara ett kort urval. Och så har vi då en rad tacksägelsesalmer. Tack för syndernas förlåtelse, för andliga gåvorna, för hjälp i farlighet, för hjälp ur sjukdom, för de stora välgärningar Gud visat oss, för Messias, för hans rike, för hans församlingsbeskydd. Och så har vi tröstesalmer mot samvetskval, mot Guds vrede, mot ondas förföljelse, mot sjukdom, mot död, mot fiender. Eller när vi blir förtryckta av falska lärare eller av tyranner. Och så har vi bönesalmer som tigger och ber om syndernas förlåtelse, om beskydd mot tyranner, falska lärare och allehanda fiender. Om befrielse från sjukdom. Och så har vi Kristi egna böner, dem han bad på korset. Och böner om en god och salig hädanfärd. Psalm 39, psalm 90. Luther säger till slut: vi borde kunna saltaren utan till och i livets alla skiften alltid tillämpa saltarens ord från liknande situationer. Allt vad ett andäktigt hjärta kan tänkas bedja, det finns i saltaren. Ingen kan tänka ut något bättre. Amen.